A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Fråga Anders & Måns.
Varmt ska det vara, hjärtinligt också. Välkomna till podden Fråga Anders och Måns. Är du laddad idag, Måns?
Jag är ganska laddad.
Vad skönt.
Lagom laddad.
Hur tyckte du med min röstnivå att jag verkar?
Du verkar övertänd.
Ja, jag ska lugna ner mig lite. Vad kul att se dig. Hur är det med dig?
Det är ganska bra.
Har det hänt något sen vi sågs?
Vi har fått post.
Ja. Jag öppnar. Oj, vad spännande. Oj, brev här också. Hej Anders och Måns. För några program sedan sa ni, haft på skoj, att man skulle skicka in sina doktorsavhandlingar till er. Här kommer min avhandling i idéhistoria om politisk styrning och känslopolitik under sent 1700-tal. Under mitt avhandlingsskrivande har er podd varit en oas av icke-ångest. Varma hälsningar, Sara. Tack Sara, vad trevligt!
Där har du något att läsa i helgen, Ankan.
Att styra genom känslor, regeringskonst i tre gustavianska projekt.
Men du Ankan, vi har ju tusentals lyssnare. Så det måste ju vara väldigt många som inte skickar in sina doktorsavhandlingar. Skicka gärna in dem till oss. Ni kan mejla på fraga@andersochmans.se. Vad har hänt dig sen sist?
Nej, jag har varit på föräldramöte i skolan.
Ja.
Min dotter går i nian, det var dags igen.
Den här gången
var
jag nian?
Den här gången var jag lite extra intresserad. Hon ska göra sitt gymnasieval. Jag har lite taskigt koll på det här, räknas med betyg. Jag ville veta vad som ska göra.
Vad har de ens för betyg? De har inte MVG och sånt längre, eller hur? Vad heter betygen?
A, B, C, D, E, F.
Okej, okay, så ja. F är underkänt.
Ja, det får man inte
vad
ha.
Vad är E då?
Ja, precis. Och sen ska det här bli poäng. Och de poängen ska man sen söka på. Det är lurigt. Jag var ganska nyfiken.
Men vänta, vänta. A, B, C, D, E, F. Det är alltså 6 steg.
Ja.
När vi kan skolan så får man 1-5.
Ja.
Men är liksom A, B, är C ungefär som en 3a? Att det är godkänt?
Jag vet inte, Måns. För det är det jag ska komma till. Vad är det som gör att alla inblandade människor, föräldrar, lärare, barn, helt tappar förmågan till socialt umgänge?
Ja, men för att man behöver sitta på en stol som är 30 cm hög så man känner sig återigen som ett litet barn och kommer ihåg hur det kändes.
Barn som går i nian sitter inte på 30 cm höga stolar. Det är som att befinna sig i ett socialt vakuum. Det är som att samtala rakt igenom Saharas sand. Vad är det på föräldramöten som får annars trevliga lärare föräldrar att bli till sociala zombies? Efter skolgården, lätt igen. Så skönt att det är föräldramötet över, för nu ska vi svara på lyssnarfrågor. Jag kan prata igen. Nu kör vi. Jag tänkte inleda dagens sändning med vårt forum för de lite kortare svaren, nämligen... Snabba. Hej Anders och Måns. Jag har en väldigt kort fråga. Varför ser man aldrig några ekorungar? Jag har bott på landet i största delen av mitt liv och sett diverse djurvrak kommer snubbla runt i skogen. Men jag har aldrig sett en ekorrbebis. Så var håller de då hus? Rimligen borde de ju vara utomhus och träna på sitt liv som ekorre. Men har de särskilda övningsanläggningar väl dolda från människor? Eller blir de uppätna av rovdjur så snart de lämnar boet? Puss och kram, Malin.
Men alla kan ju inte bli uppätna, då hade vi inte haft några stora ekorre.
Nej, för det är intressant med ekorrar. 2 gånger om året är de liksom aktiva när det kommer till fortplantning. Från december till februari och från maj till juni.
Nej men vänta, ja. För de unga mitt i vintern?
Ja, de är...
Varför i helvete gör de det?
Februari.
Varför skulle de föra unga
mitt... För att mitt... de klara när våren kommer i slutet av februari.
Klara?
Ungarna.
Att?
Ploppa ut i naturen.
Så de föder dem och så håller de dem hemma så att de är tillräckligt behårade till våren?
Ja.
Okay.
Om det är ont...
Så att du är säker på att detta är svenska ekorrar och inte några
nej, det svenska...
inte ekorrar nej. I något
det...
land med annat klimat?
Är det ont om mat i första omgången, då struntar de i det och kör de bara andra omgången.
Det är klart det är ont om mat i
Men de
december.
Sparar ju i skogen.
Ja, men då kommer jag aldrig ihåg vad de har gömt.
Ja, det gör de. Men Två gånger om året, och det är då 2-6 ekorungar. Så det borde ju snitta ut en i snitt 8 ekorungar per ekorpar då om året. Det borde man ju se, eller hur?
4+4.
Ja. Vid födseln är de nakna ungarna. Efter 2 veckor har de päls. Efter 4 veckor öppnar de ögonen. Efter 5 veckor är de ute ur boet och leker. De diar i omkring 10 veckor sen. Skjuter mamman ur. Nu får du inte vara här mer längre. Så, det kan vara så att om man inte ser ekorungar. För man ser inte skillnad på ekorungar och ekorrar. De är liksom färdiga ute och kutar.
Det där, oh, vilken liten vuxen ekorre, tänker man.
Det är min gissning i alla fall. Att om man ser en ekorre så ser man inte skillnad om det är en ung ekorre eller en vuxen ekorre. Unga ekorrar är inte särskilt skickliga på att klättra. De kan ofta missbedöma hopp och ramla ner och så. Så att om man ser någon som har ramlat ner, då är det förmodligen en unge. Mm-hmm. Ska man ingripa? Så här säger Britt Melle Djup, djurvårdare till Finska Yle. Nej, jag skulle inte ge det rådet. Man ska gå lite längre bort från ungen och vänta och se. Då vågar ekorrhonan gå till ungen och sköta om den, så det blir ett lyckligt slut. Men det finns tillfällen där man ska ingripa om man daterat ner en ekorrunge. Vet du hur man ser det med oss?
Tänk om de har stött sitt lilla ben och den långa lilla svansen.
Svansen är ett riktmätande. Ett bra mått på om en ekorrunge klarar sig, det är just svansen. Om man hittar en ekorrunge som har en smal svans med hår som går liksom längs svansen, då behöver den hjälp. Men har ekorren en yvig svans som liknar en flaskborste, då klarar den sig på egen.
Okej, detta blev jag ju mycket, mycket nyfiken
ja,
på.
Ja, men det är all fakta.
Vad är det? Om svansen ja. Då är smal som en råttas svans ja. Ungefär.
Och håren ligger längs med. Så.
Ja. Ja. Vad är det då som har hänt?
Det vet jag inte. Fråga 2. Stämmer det att till exempel dykare och piloter i högre utsträckning får döttrar på grund av att de utsätter sig för tryckskillnader i sitt yrke? Tack för en fantastisk podd, skriver Michelle.
Både du och jag har ju bara fått döttrar.
Ja.
Kan det vara något?
Att vi har flugit mycket flygplan?
Ja, det har vi ju.
Så här säger
eller docent, i studio, i radiostudio.
Att det är högt tryck här inne. Ja, att vi har högt medialt tryck på oss och att det har påverkat våra spermier. Så här säger docent Ulrik Kvist från Karolinska sjukhuset till SVT Vetenskap. Det finns teorier om att män som utsätter sig för tryckförändringar som dyker upp i piloter skulle få skador på den känsliga Y-kromosomen. Därmed skulle de ofta bli fäder till döttrar än andra. För detta finns det inga vetenskapliga bevis. Fråga 3. Jag är väldigt imponerad av Duplantis nya världsrekord.
Nah.
Gissar att det säkert går att hoppa ännu lite högre. Ja, ja. Men hur långt kan en mänsklig kropp egentligen falla utan att ta skada? Även om det är en jättetjock madrass under.
Jaha.
Rimligen borde väl det vara den stora begränsningen. Vadå? I stavhopp. Eller varma hälsningar, Emma.
Så hon menar att ingen kommer vilja hoppa så högt i stavhopp att man dör när man landar.
Ja, ja.
Och där tror jag hon tänker rätt.
Och där tror hon att madrassen, vi kan inte konstruera en tillräckligt bra madrass.
Ja, men där tror jag hon tänker fel. Som innehavare av Guinness rekordbok så vet jag att det finns folk som har trillat ut från flygplan och överlevt. För de har landat i en gödselstack eller något.
Ja, ja. Men jag kan säga, Emma, du har fel. Madrassen är inte begränsningen. 2016 hoppade Luke Aikens från 25 000 fot, alltså det är 7620 meter, från ett flygplan ner i ett nät. Alltså det är världens högsta hopp utan fallskärm. Det rekommenderar att man tittar på YouTube.
Jag har så sett det. Ja. Han landar besvärande nära kanten på nätet.
Ja, men det är ju det som är svårt. Man hoppar ut från ett flygplan ovanför målen. Att träffa ett nät på marken som är 7600 meter längre ner.
Ja, ja.
Men om Duplantis då till exempel skulle få upp sig själv typ 7000 meter upp i luften med hjälp av sin pinne, då skulle han kunna landa i ett liknande nät. Så det är inte begränsningen, Emma.
Nej.
Sen har ju vi haft henne uppe tidigare. Vesna Vulkovic.
Just det.
Som helt ofrivilligt slagit rekordet i att överleva fritt fall. 72 i januari gick hon på ett flygplan, flight 367, som skulle flyga från Köpenhamn till Zagreb när en bomb exploderade på 10 160 meters höjd.
Det var danska separatister från Norrland.
Nej. Passagerarna, resten av besättningen dog, slungades ut. Men Vesna låg fastklämd under en matvagn. När vrakdelarna träffade marken dämpades fallet av träd och tjock snö och hon överlevde.
Från hur många meter sa du?
10 160 meter.
Wow.
Så jag skrev till en populär historia. Vesna Vulkovic var kortvarigt paralyserad från höften och ner. Men med tiden återfick hon rörligheten och kunde gå tillbaks till arbetet. Hon är den person som överlevt det högsta fallet. Men det märkliga i det här är ju att hon återgick till arbetet.
Ja, men det kan vara ett sätt att inte sitta hemma och tänka på det där förfärliga som hände.
Du menar upp på sadeln igen?
Ja, ja, ja.
Och för övrigt så kommer du inte ihåg något av vare sig olyckan eller fallet. Hade min arbetsplats sprängts 10 000 meter upp i luften, då skulle jag efter det söka ett annat arbete.
Var hon flygvärdinna?
Ja.
Ja, ja, ja. Mm.
Vesna fick pris av din favoritbok, Guinness rekordbok. Det utdelades av ingen mindre än Paul McCartney.
Ja, men var random och fantastiskt.
Så där, Emma, du hade fel. Det var
3-3-3 snabba.
Undrar om Duplantis någonsin kommer att få ett pris av Paul McCartney.
Det tror jag inte.
Det får vi se. Duplantis alltså. Det ser så lätt ut ju.
Ser det så lätt
ut. Ja, det ser så lätt ut. Så lätt, så lätt. Om jag hade börjat i tid, alltså om jag hade börjat med stavhopp när jag var typ 10 eller 11 eller något.
Hade det varit i
då hade jag. Det handlar bara om hur staven träffar det här hålet.
Det var 3 snabba i alla fall, vi går vidare.
Sista bussen in från krogen. Sista hållplatsen i skogen.
Förra veckan fick vi 2 intressanta frågor från Emma. Om en grannes höna lägger ett ägg på din tomt, vem tillhör ägget? Mm. Samt om grannens katt föder en kull kattungar på din tomt, vem tillhör ungarna?
Mm.
Och jag fick inte riktigt rätt på detta, trots att jag ringde till 15 professorer i juridik. Men nu har Peter Strömgren, som är universitetslektor i rättsvetenskap, skrivit till oss.
Nej, vad trevligt.
Såväl frågan om hönan och ägget som frågan om katten och kattungarna besvaras enligt samma princip. Sedan gammalt anses nämligen regeln vara att den som äger ett föremål blir ägare av föremålets avkastning.
Ah.
Peter fortsätter. I den juridiska litteraturen har saken beskrivits på följande sätt av professor Östen Undén.
Ah.
Regelmässigt tillfaller sådan avkastning ägaren av modersaken.
Ja, ja, ja. Så har man en hanhund så sitter man tajt till.
Ursäkta?
Nej, men om man har en hanhund som springer iväg och gör shit med en tik någonstans.
Ah.
Ja, då kan man inte som hanhundsägare komma och säga, hallå där, hälften av de där är mina.
Nej.
Nej.
Modersaken är det gäller. Mm. Peter fortsätter. I sammanhanget ses hönan och katten som modersaker. Ägget och kattungarna ses som avkastning. På vilken plats?
Vilket osexigt ord, avkastning.
Ja, jag vet. Ja. Juridik, det är osexigt. Alltså.
Juridik är inte sexigt.
Nej. På vilken plats ägget och kattungarna uppstår saknar betydelse.
Ja.
Ägaren av hönan blir alltså ägare av ägget.
Då skulle man kunna sprida, om man köper, om man bara som en teoretisk tanke, om jag köper på mig, säg, 2000 hönor.
Ja, ja. Såklart. Ja.
Sprider ut dem över Sverige.
Det är skitsmart.
Ja, då har jag ägg. Konstant tillgång till gratis ägg.
Då kan du bara köra runt om du är ute på turné, gigga.
Ja.
Vet du vad, jag är i Skövde idag, jag vet att jag har 2-3 ägg som väntar på mig här.
Ju praktiskt ju.
En liten investering bara, ja. De där kycklingarna. Ja. Och sen är du självförsörjande på ägg i hela Sverige.
Ja.
När helst du blir lite hungrig.
Ja, kanon. Det är lite tips.
Men, Peter fortsätter här.
Ajda. Är det universitetslektorn igen som har skrivit?
Ja, han har inte skrivit igen, det är samma brev fortfarande. Han fortsätter. Men om avkastningen uppstår på främmande plats, till exempel på annans tomt, och modersakens ägare inte tar hand om avkastningen.
Ah.
Kan den som hittar avkastningen ibland bli ägare genom att själv ta hand om den?
Ja, så menar hönsen är spritt över landet. Ja. Om jag inte tar hand om äggen i Skövde och någon hittar dem, här ligger ägg. Ingen verkar bry sig. Då missar jag, då är jag inte längre. Då,
precis.
Jag har inte tillgång till mina ägg längre.
Nej, då missar du din chans. Då är det de som hittar dem som får dem.
Ja, men det är bra. Då har jag bara tillgång till varma ägg.
Nylagda.
Ja.
Hänger du med, Ankan?
Ja, jag hänger med. Jag bara konkretiserar ju.
Eller något. Så det här var alltså ägg och kattungar. Nu har vi gett ut det.
Ja.
Men om en meteor kraschar på jorden då.
Ja, vem ser den?
Vem har rätt till meteoriten?
Vem ställer den här frågan?
Jag ställer den här frågan.
Ja.
Det är ju en ny sak på jorden.
Ja.
För ingen äger den sedan tidigare. Den kommer ju från rymden.
Ja.
Och den har inte skapats av någon modersak på jorden.
Nej.
Är den rättmätiga ägaren personen som äger marken på vilken meteoriten landar? Eller är det personen som hittar den? Eller tillfaller den kanske staten Sverige? Vad tror du, Anka?
Den som äger marken, tror jag.
Mm-hmm. Detta har nyligen avgjorts i Uppsala tingsrätt.
Jaha.
Vid 22:30 på kvällen, lördagen den 7 november år 2020, lystes himlen upp över stora delar av Mellansverige. En stor ljusblixt och ett högt muller. Vissa trodde det var en bomb eller en kärnkraftsolycka.
Oj.
Medan andra direkt såg att det var en bolid. Alltså en extra ljusstark meteor.
En bolid?
Ett eldklot.
Mm.
Ljusskenet försvann. Och genast blev det en jäkla aktivitet på en hel del rymdintresserade människor. För att orsaka det här starka ljusskenet måste nämligen meteoren varit jättestor när den kom in i atmosfären. Kanske hela 9 ton tung. Och den borde inte ha brunnit upp helt. Alltså borde en ganska stor meteorit ha kraschat ner. Och en sån är både extremt ovanlig och värd väldigt mycket pengar.
Vad kan man göra av en sån?
Ja, man kan till exempel skära upp den med vinkelslip och sälja delarna på eBay. Meteoritdelar.
Ja, det var ju konstruktivt.
Folk ville såklart hitta den här meteoriten och började genast söka räkna ut nedslagsplatsen. Så här säger astronomen Erik Stempels.
Vad heter han, sa du?
Stempels.
Ja, bra namn.
En analys av Bolidens...
Det är något som får en att tänka på stämpel.
Ja, det skulle vara att det är exakt samma ord, fast bara med ett S på slutet. Vems stämpeldyna är det?
Stämpels.
Så här sen. En analys av Bolidens bana kan göras med hjälp av de meteorkameror som finns i Skandinavien. Det var tyvärr molnigt i Uppland, så inga svenska kameror har registrerat bolidspåret, annat än som ett ljussken som lyste upp himlen. Däremot har flera kameror i Norge, Finland och Danmark fångat upp boliden på film. Boliden. Triangulering av kameraobservationer kombineras sedan med uppgifter från ögonvittnen och övervakningskameror för att bestämma bolidens bana i atmosfären och dess fart. Man kom fram till att det måste ha landat någonstans i skogarna runt Uppsala. Och redan dagen efter begav sig väldigt många lycksökare ut i skogen för att leta.
Det är klart, men vet du vad? Hade jag bott i Uppsala då, jag är inte ett skitintresserad av astronomi. Men hade ändå, fan, jag vill hitta boliden alltså.
Klart, jag hade också. Jag
kanonspännande hade också. Ju.
Det var mitt under pandemin, men det kom alltså meteoritjägare från hela Europa.
Oj då!
Och bland dem fanns geologerna Andreas Forsberg och Anders Zetterqvist från Stockholm. De letade.
Mm-hmm.
De hittade träd med oförklarliga skador.
Oj.
Och till slut hittade de några millimeterstora järnfragment, järnfliser från den här meteoren. Men de visste att det borde finnas en större bit. Säkert stor som ett ägg i alla fall.
Oj, nu är vi tillbaka på ägg, ja.
De gick runt i den här enorma skogen i över en månad och letade.
Oj, 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 vilken sån här uthållighet.
Ja!
Vilken jävla tråkig månad. Men det är klart, det var ju pandemi, så det var ju bra. Och de hade ju med sig mackor och
det tror jag, kaffe.
Hade det bra. Och snackade kanske om annat också.
Ja, och trägen vinner. Till slut såg Andreas något som glänste under mossan. Han gick fram och petade med en magnetstav.
Jaha.
Och hittade en järnbit som var 30 cm lång och vägde 14 kilo.
Oj då.
Så här skriver P1s vetenskapsdagen.
Stanna. Och så spår jag tillbaka så ska vi höra när du ska säga 14 kilo. Och låta engagerad fast du egentligen inte är så imponerad. Där kommer det.
Och vägde 14 kilo! Alltså i många sammanhang så är 14 kilo inte så himla mycket. Men nej. I vissa är det mycket. Om någon föder en bebis som väger 14 kilo. Om någon hittar en meteorit som väger 14 kilo.
Ja, eller tänk om det är en ekorre som väger 14 kilo.
Ja, det är ju sjukt. Så här skriver P1s vetenskapsradion. En sån här meteorit har aldrig förr hittats i Sverige. Och det är första gången sedan 50-talet som det dimper ner en rymdsten där vi ser hur den faller.
Mm-hmm.
En sensation!
Mm. Men hur gick det nu? Vem var den? Det var ju det vi skulle komma till.
Andreas och Anders lämnade in den här meteoriten till Naturhistoriska riksmuseet. Men vad hände då? Jo!
Taket på Naturhistoriska riksmuseet trillade in. Så ingen kan komma och titta på den. Jo, men det har ju gjort det.
Va?
Taket i entrén har ju gått sönder. Så man kan inte komma in där längre.
Oj. Men något annat som hände var att Andreas och Anders stämdes av vägarna till skogen där de hittade meteoriten. Greve Johan Benzelstjärna från Engeström, ja, menade men att han borde vara den rättmätiga ägaren eftersom den landade på hans mark.
Ja, men om man heter greve Benzelstjärna, då är man ju per definition ond.
Nej, så, det är en förenkling. Någon i släkten har varit ond för att tillskansa sig all denna mark. Men inte just Johan, det är inte alls säkert.
Men greve Benzelstjärna, inte fan spenderade du en månad letande efter det där ägget?
Men han äger ju marken.
Precis, det är mitt, tänkte greven.
Och du tänkte likadant för några minuter sedan när jag frågade dig vem som ägde den. Då sa du det är den som äger marken.
Ja, men jag tänkte generella regler.
Gotcha.
Men hade jag varit
owned,
hade jag varit
med Danny Saucedo,
hade jag varit ägd med Benzelstjärna, hade jag bjussat Zetterberg och company på.
Det är
på.
Lätt att säga, ja. När det inte står en enormt stor meteorit på spel.
Ja, ja.
Vem som hade rätt var långt ifrån självklart. Så här skriver lokaltidningen Enköping Bålsta. Mm-hmm. Det här har varit ett mycket ovanligt rättsfall. Det finns i Sverige ingen särskild lagstiftning gällande meteoriter.
Nej.
Rättegången tog 2 år och strax innan jul förra året så kom tingsrättens dom. Så här skriver Uppsala tingsrätt i ett pressmeddelande.
När meteoriten hittades var den inte en del av fastigheten den låg på utan lös egendom utan någon ägare. För att någon ska bli ägare till lös egendom som inte har någon ägare krävs att egendomen tas i besittning. Fastighetsägaren kan inte anses ha fått meteoriten i sin besittning bara genom att den landat på hans fastighet.
Fastighet i det har vi ju lärt oss tidigare på. Ja. Det betyder inte själva huset.
Nej, nej.
Utan det betyder huset plus marken runt
omkring. Just det, absolut. Just det.
Ja. Tingsrätten fortsätter. Äganderätten tillfaller istället den som hittat meteoriten och i samband med det tagit den i besittning.
Ja, det är ju precis som äggen. Mm. Vadå, om äggen landade på grevens mark, mina höns där, och jag kommer att ta dem snabbt när de är ljumna, då är de mina. Men om de ligger på grevens mark, då blir de hans. Jag tar inte hand om dem. Samma med meteoriten. Om greven hade varit på plats och hittat den först, tagit hand om den när den var varm.
Det hade varit klockrent, ja, alltså, ja. Självklart.
Ja, ja.
Andreas och Anders fick alltså behålla meteoriten, men domen har överklagats och fallet kommer att tas upp av Svea hovrätt. Så vi får säkert anledning att återkomma i det här fallet. Kanske. Det är inte helt säkert vi tar upp det igen. Men ja, eventuellt.
Eventuellt. Om Zetterberg eller någon annan hör det här, hör av er på fraga@andersomans.se. Vi vill höra om hela historien.
Jag är precis berättat hela historien.
Ja, men vi vill ha känslorna, utvikningarna.
Jag fick med känslorna.
Hur såg den? Nej, du fick inte med
känslorna. Inte ens de som har varit med om det kan beskriva dem med mer inlevelse än jag. 14 kilo! En sensation!
Ja, ja. Wow, vad livet är skönt. Haparanda är grönt. Åh, vad livet är skönt. Ja, ja. Åh, vad livet är skönt. Haparanda är grönt. Åh, vad livet är skönt.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet. Efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Då är vi tillbaka igen.
Pling, pling,
pling,
pling.
I förra veckan gjorde vi ett sponsrat bonusavsnitt och jag pratade om varför byggarbetare börjar jobba så himla tidigt på morgonen och framförallt varför de äter lunch så tidigt.
Ja, och där skarvade du lite. Du sa att de äter lunch för typ 6:30 på morgonen.
Nej, nej, jag sa att de äter lunch vid 9.
Ja, men det gör.
Men jag hade ett exempel och det var ju maskinisten Nicke Glidan Storbjörk som äter sin lunch redan vid 5:30 på morgonen. 5:30.
Men han kan inte få vara, representera byggjobbare generellt.
Jag sa ju att han var rekordet. Ja, han som äter tidigast i hela Sverige.
Absolut, absolut. Jag vill bara trycka under att
han är inte representativ från alla byggare. 5:30 äter de lunch. Nej.
Nej.
Nej. Nej. Några byggare har tagit av sig och berättat att på deras arbetsplats så börjar man 7. Mm. Klockan 9 äter man frukost. Eller inte lunch.
Nej, ja.
Och klockan 12 äter man lunch precis som alla andra.
Ja.
Det vill säga, och sen går man hem klockan 16.
Det är precis som folk är mest.
Förutom att du börjar väl inte 7 på morgonen och äta en stor frukost klockan 9 på jobbet.
Nej, det gör
med dina
inte.
Kollegor.
Nej.
Då är det inte alls precis som alla andra.
Nej, men mitt yrkesliv ser inte ut som alla andras. Mina arbetstagare börjar ju vid 11 och slutar ju vid 11 på kvällen.
Och när äter du frukost?
Jag äter inte frukost.
Nej, du är inte alls som glidaren.
Nej.
Du är glidare på annat sätt.
Ja, det är.
Så det kan vara att det här med att äta lunch klockan 9 är under förändring. Så här skriver Ulrika, jag jobbade som målare under 90-talet. Min erfarenhet är att om man jobbade på en byggarbetsplats så började man jobba klockan 6:30 på morgonen och åt mycket riktigt lunch klockan 9. Men om man inte jobbade på byggen så var det inte lika strikta regler. Då brukade vi börja jobba klockan 7 istället och tog lunch när lunchrestaurangerna öppnade vid 10-11 tiden. Det skriver alltså Ulrika. Och Thomas, som jobbade som snickare i sin ungdom, har en teori om varför det blev tradition att äta lunch klockan 9 på byggarbetsplatser. Detta var innan mikrovågsugnen. Och om man kom till arbetsplatsen strax innan 7 och ställde in sin lunchlåda i värmeskåpet som fanns på alla byggen, då var maten varm efter ungefär 2 timmar, alltså vid 9. Om man istället skulle äta lunch vid 12 så skulle man behöva ställa in sin lunchlåda i värmeskåpet klockan 10 varje dag. Och det här skulle vara extremt lätt att glömma bort. Vilket skulle leda till kalla köttbullar med potatismos vid 12-tiden.
Nej, den teorin köper jag inte.
Det var Thomas teori. Tusen tack för er återkoppling.
Nästa fråga kommer från Viktor. Hej Anders och Måns. Jag gifte mig nyligen, grattis Viktor. Och mina elever på mellanstadiet var nyfikna på min vigselring. Efter diverse nyfikna frågor kom frågan, när började man med det? Jobbig känsla som lärare att inte kunna ge eleverna svar då de tenderar att tro att man kan allt. När började traditionen med vigselring? Tack och tusen tack för en bra podd, Viktor. Viktor, nu är det lite oklart exakt hur det här började. Men du, Viktor, som är lärare, vet ju att det som hände för länge sedan ofta är lite oklart. Nu pratar vi Egypten här och det var länge sedan. Ibland är jag osäker på vad som hände i tisdags. Det är klart att det är luddigt om Egypten som är väldigt från antika...
Egypten finns just nu, Anders.
Ja, men alltså det är faraoerna och de här skiten. Det är lite oklart liksom. Jag glömmer bort att jag ska till tandläkaren, att jag ska till utvecklingssamtal. Okay. Jag glömmer till och med bort att jag måste gå och lägga mig. I det sammanhanget så känns liksom det antika Egypten lite. Ja, så det ska vi ha med oss när jag pratar om förlovnings- och vigselringens historia. Förlovningsringen är förmodligen en flera tusen år gammal sed som härstammar från Medelhavet, där ringar bars som tecken på ingångna avtal.
Aha, ja, det så här. Det är så jag ska köpa en begagnad bil av dig, en Volvo 945. Då kan jag få en ring, en guldring av dig. Och så ska jag ha den.
Ja, så kan det till exempel vara.
Jag chansar.
Ja, absolut. Härstammar ska vi säga. För det hade liksom förmodligen inte med bröllop att göra främst från början. Det sägs ofta att vigselringar började med de gamla egyptierna. Arkeologer har upptäckt gyllene ringar som, citat, tyder på den typen av användning. Men före det ptolemesiska Ptolemesiska dynastin så fanns det...
Alltid svårt med ord som börjar på PT.
Ptolemesiska dynastin så fanns det ingen formell äktenskapsceremoni. Och det här är alltså 300 före Kristus. Men man höll på, trodde man, med någon slags liksom äktenskapsavtal, någon slags släktavtal.
Ja.
Och var ringar var en bra symbol på avtal, för ringar har såklart, det är oändligt, de tar ju aldrig slut. Så ringen är ett bra tecken på ett avtal.
Ah, ja, ja.
Från Egypten så användningen av de här ringarna i avtalssammanhang spridit sig till antika Grekland och till Romarriket. Och här rör det sig om någon slags, inte om någon slags kärleksförklaringar, utan det är någon slags äktenskaps- och förlovningsringar som är liksom, det är mer avtalsringar.
Ja, men många äktenskap ingicks väl inte av kärlek, utan mer att det var fiffigt om två som ägde åkrar bredvid varandra blev ihop, för nu så ägde den här familjen en jättestor åker.
Romerska ringar med knäppta händer brukar förstås som förlovningsringar. Det här säger Karen Kleiber Hersch, professor vid historia vid Temple University.
Ja.
Sen säger hon så här: det finns tillräckligt med bevis för att säga att ringar gav som ett tecken på löfte. Men det var någon slags evenemang där som kallades sponsalia. Det var ett informellt arrangemang för att gifta sig, normalt mellan brudgummen och brudens far.
Jaha.
Så att själva bruden fick ingen ring. Utan de bytte ringar istället.
Fräscht.
Men det var ju de som gjorde avtalet då.
Ja, ja, ja.
Ja, om åkrarna, den här skiten du pratade om. De här lite mystiska, aningen outforskade ringarna kan på något sätt ha inspirerat till användningen vid bröllopsceremonier och sånt som den kristna kyrkan kom på sen. Det var först vid medeltiden som det här med ringarna hade blivit en symbol för kärlek och permanent förening.
Okej.
Nu ska vi ju inte blanda ihop vigsel och förlovning här.
Nej.
Det här jag pratar om är väl avtalsringarna och så vigsel. Det är ju olika saker.
Ja, ja.
I Norden så var det ju trolovningen, alltså med förlovningen. Det var ju grejen som var juridiskt bindande. Mm. Och det var ett avtal som slöts då mellan de trolovade släkter. Och det hade liksom mer status, ska man säga, än själva äktenskapet. Så då delar man ut ett trolovningsgåvor, men man bytte inte nödvändigtvis ringar då. Förlovningsringarna sen då, alltså trolovningsringarna, det tog man in från kontinenten, det var långt senare. Och det var först som vanligt i de högre stånden, och sen spred det här sig ut bland folk i allmänhet.
Ja, ja. Har du något med kristendomen nu?
Ja, så nu blir det lite spännande.
Ja, fight or flight reflex.
Sen är det ju kyrkan som kommer in och börjar prata om äktenskap.
Mm.
Det är liksom ett av sakramenten. Alltså innan var det förlovning, trolovning, man gjorde dealar familjer emellan.
Mm.
Sen är det kyrkan som dyker upp. Äktenskap, det är viktigt. Så man ville liksom ge sig in i det här med trolovningsbiten. Man ville snå åt sig det.
Ja, såklart. Det fanns inget som kyrkan inte ville vara delaktig i.
Nej, så då liksom köttar man ihop det här med trolovningen och äktenskapet liksom.
Okej.
Okay. Och så var det först då 1734, det är ju sent ju, som vigsel blev den enda giltiga formen av äktenskap. Och det krävdes då en kyrklig ceremoni.
Hmm.
Så fram tills dess så var det ju liksom att man släkterna delar och wheelar lite.
Yeah.
Men sen är det svårt att göra så med gamla vanor, eller hur?
Ja, det dröjde väl väldigt länge innan vi fick borgerliga vigslar.
Ja, det vet jag inte, men vi förlovar oss ju fortfarande.
Ja, inte jag inte.
Nej, inte jag heller. Men det är liksom, jag ska inte säga att det är på skoj, men det blir ju att förminska förlovningen. Men det har ju ingen juridisk betydelse. Men varför har man vigselringen på vänster hands ringfingern om oss?
Ja, för det är mer praktiskt. Om man ska hugga ner ett träd och hålla en yxa så är den här ringen i vägen då, på höger hand. Man kan fastna, slita av ringfingret.
Nej, det här kommer från antikens Egypten. Då ansåg man att det gick en ven från det fingret direkt till hjärtat.
Jaha.
Nu går ju alla vener till hjärtat. Men man trodde att i hjärtat sitter själen, och från det ringfingret gick en ven rakt in i hjärtat.
Är det som alla vägar bär till Rom? Ja, alla vener bär till hjärtat.
Så är det nu för tiden, ja. Men då, ja, så var det då också, men det visste man inte då. Men du, i Sverige och även i Storbritannien och USA, det är tre länder,
jo,
så har vi vigselringen på vänster hand, ringfingret.
Ja, ja.
Lyssna nu, det här vet du inte om. I de flesta andra västerländska länder bärs istället vigselringen på höger hand.
Va?
Ja, så norrmännen till exempel.
Nej!
Jo, höger hand.
Nej.
Det är med hänvisning till att det är med höger hand som man beseglar avtal.
Min kusin är gift med en norrman. Lite intressant om hon har sin då på vänster hand och han har vigselringen på höger hand.
Din kusin kan skriva till Fragga Snabel och Andersson.
Jag kan höra av mig till henne på Facebook.
Det här man debatterat även flitigt i Sverige. Vilket finger ska den sitta på?
Inte vilket finger?
Jo, vänster eller höger hand.
Okay.
1614 stadgade sig att det ska vara på brudens vänstra ringfinger som den ska sitta.
Finns det en lag?
Nej, det stadgades, står det.
Finns en stadga någonstans?
Stadga. Där är inslaget slut.
Innan vi går vidare,
ja,
ska vi köra en liten snutt av någon musik. Du pratade i ett av våra avsnitt, ja, att du hade gjort en lista på Spotify med all musik från vår podd. Jag gick in på Spotify och sökte och hittade inte.
Fråga Anders och Måns musik heter den.
Fråga Anders och Måns musik.
Det drar vi upp allt vi spelar i podden och jag har försökt göra den offentlig så att alla ska kunna göra det här.
Alla ska kunna gå in och lägga till musik.
Ja, då kan det bli en jävla röra på den.
Ja,
listan.
Vi får se hur det går. Det är frihet under ansvar.
Ja, just det. Han ville vara Vad ska vi få lära oss nu?
Jo, det är jag. Det är i alla fall Staffan som har skickat en fråga till oss.
Ja.
Hej!
Staffan...
Nej, inte han med långt hår som spelade handboll. Och inte heller han. Staffan Bengtsson som gjorde något K-märkt på SVT. Men lite Hitler-mustasch fast under läpparna.
Ja, inte han som jobbar med hästar kring jul.
Förlåt?
Stalledrängen.
Aha!
Ja, nej.
Jag vet inte vilken Staffan det är.
Finns det någon som heter Staffan Hellborg som spelar bas också, va?
Just det.
Kan det vara han?
Det kan det vara. Han stavar med T och 2 F.
Aha.
Trams. Jag tar brevet från början. Hej! Varför finns det inte kaffepåsar på samma sätt som tepåsar? En liten påse med portionsförpackade, grovt malda kaffebönor som doppas 5 minuter i en kopp rikande hett vatten. Mm. Det har jag aldrig sett. Vänligen Staffan.
Men det har ju du sett, Måns. Det har vi ju pratat om förr. Du har ju för fan varit försäljningsansvarig i Asien för kaffepåsen tillverkad i Eslöv. Kom igen! Obs! Jag pratar sanning.
Ja, du förenklar lite och överdriver lite. Men i grund och botten är det sant.
Jag skrev ett manus till en sitcom. Då stal jag din story om kaffepåsen. Men det har aldrig blivit inspelat och utgivet.
Ja, det här har jag berättat i något radioprogram någon gång. Men jag gör ju en hel del konferensier och moderators jobb. Och år 2007 så blev jag tillfrågad om jag ville hålla i invigningen av en fabrik i Eslöv. Det tackar jag såklart ja till.
Ja.
Och då frågade de om jag kunde tänka mig att istället för att få pengar, få aktier i företaget. Och då tänkte jag så här, innan jag svarar ja, så ska jag fråga vad de sysslar med. Så då frågade jag, vad sysslar ni med? Smart va?
Ja.
Så jag inte råkar bli delägare i AB Skumrask affärer
eller
internationella engelska skolan.
Nej.
Mannen som var finlandssvensk svarade så här, vi gör tepåsar fast med kaffe i.
Ja, genialt.
Då säger jag, det här är ju en genialisk idé. Varför ingen tänkt på det här tidigare? Kör i vind. Jag höll i invigningen och där var politiker och ambassadörer och näringslivsfolk. Kalle Linds mamma höll tal. Vid den här tiden var hon Eslövs starka kvinna.
Ja.
Och mycket riktigt, fabriken tillverkade kaffepåsar. Men de var rätt mycket större än vanliga tepåsar, så de såg mer ut som kaffebollar.
Kaffebollar i snöre.
Och den relativa likheten med tepåsen var kanske till kaffebollens nackdel. För om man tog ut påsen ur kaffekoppen efter 2-3 minuter, som man brukar göra med en tepåse, så smakade kaffet riktigt illa.
Mm-hmm. dålig påse. Ja.
Om man å andra sidan lät den ligga kvar i hela 5 minuter så blev kaffet jättegott.
Men kallt.
Mm. Fabriken var en enorm satsning och väldigt snabbt gick allt åt helvete. Folk var inte redo för kaffebollen.
Nej.
Den placerades ut på hotellrum. Aha. Men utan att någon stod bredvid och berättade bollen måste ligga i 5 minuter.
Nej.
Så gjorde de flesta hotellgäster fel. Ja. Var på kaffet smakade
illa. De skulle skrivit det på den lilla
plappen. De skrev det såklart på lappen. Ja. Men folk läser inte. Läser du alltid bak på tepåse? Varje gång du ska göra te med en tepåse, står du då och läser det finstilta på tepåsen?
Nej, men jag hade aldrig sett en tepåse.
Ja.
Och den dök upp i min, då skulle jag säga, hur fan gör man med det här?
Så gör inte folk.
Nej.
De bara dunkade ner den i koppen.
Ja, för kort tid.
Utvärderingarna var brutala och ganska snart så stod det klart. Kaffebollen var ett fiasko. För att sammanfatta, brevskrivaren Staffan, kaffepåse har funnits och finns faktiskt. Men kommer antagligen aldrig slå igenom av ett antal anledningar. 1. Kaffebranschen är konservativ och gillar inte nya idéer. 2. Av någon anledning så krävs det då väldigt mycket kaffe i varje påse. Så de blir rätt mycket större. Och 3. Framförallt, det måste lägga i det varma vattnet så länge att vattnet nästan blir kallt. Och vem vill ha kallt kaffe? Ingen.
Vi rundar om med de här kloka orden. Ska ni lyckas i affärer, gör inte som Måns Nilsson. Däremot så ska ni lyssna på oss nästa vecka, för då är vi tillbaka med ett nytt Fråga Anders Måns. Det är så, ha det så bra. Skriv fråga till
fragas@andersochmans.se.
Ha det så bra.
Puss och kram.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.